Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Hej, mitt namn är Patrik Arve. Jag befinner mig på Kungsholmen hemma hos Strage. Fredrik Strage. Vi ska snacka lite skit här. Ja, det är väldigt nära en grym falafelrestaurang.
Klas, säg vad du heter också.
Hej, jag heter Klas Åhlund och vi är med i bandet Terribles och vi är hemma hos Fredrik Strage.
Ja, det ska bli mycket.
Hörde ni att jag heter Jocke förresten? Nej. Arve och Klas.
Ni hörde inte.
Nej, det heter jag.
Vad heter du?
Jag heter Jocke.
Efternamn då?
Ja, nu vet ni. Åhlund.
Lirar du i något band?
Eller? Samma band som er.
Otroligt.
Ja. Ska vi göra det här nu eller?
Vi kör vind, sailor. Jag brukar säga.
Hälsa Fredrik välkommen också.
Han kör med en sån här konstigt knäckpoker först.
Det är det man gör här. Är det
hej Fredrik. Kutym? Hej Fredrik.
Trevligt att vara här, tack.
Välkommen in i samtalet.
Vilken grej att ni är här alla tre.
Ja, det är kul.
Hur gick det på Cyklopen härom veckan? Ni gjorde ett hardcore-gig där ni framförde ert snart 25-års jubilerande debutalbum.
Jag tyckte det gick väldigt bra. Det gick över förväntan. Vi skulle ju spela låtar som inte jag spelat på säkert 15 år. Och, eller hur? Vi sa det så länge.
Absolut, men jag funderar på om det inte kanske var så att vissa av de här låtarna har vi aldrig kört ens. Ja, när vi började ta fram dem för att repa på dem så hände lite roliga saker. Mm. Bland annat så sa Arve om en låt som han själv sjöng på att han aldrig hade hört den förut.
Ja, men så uppfattade jag det.
Och Cyklopen är då för 10-talets punkare vad Ultrahuset var för 80-talets. Det är verkligen punkstället nummer ett.
Ja, men det var,
Högdalen nära Rågsved som är.
Det är ett jättefint ställe ute i skogen.
Ja, precis bredvid skateparken också.
Just det är nära Highland.
Jag skulle vilja vara lite hårdare. Det var bland det roligaste jag gjort alltså, i hela mitt liv, tyckte jag. Det var svinkul.
Jävlar, vad du blir känslosamt.
Alltså inom musik.
Ja, men det var skit. Jag tyckte det var väldigt kul.
Och med det här bandet.
Framförallt var det en grej som inte jag upplevt på 15 år som var specifikt för den där musiken var att jag kan tänka mig på att man behöver kanske hash i kroppen för att spela reggae, så behöver man måste ha adrenalin i kroppen för att spela den där musiken.
Jag tror du skulle säga amfetamin.
Nej, ja, men det är ju samma, det är kroppens egna amfetamin, men vi hade ju liksom, vi repade flera gånger innan noggrant. Och då kändes det bara som att det går inte att spela så här snabbt. Det funkar inte riktigt. Och det var liksom inte muskulärt någonting, det var bara. Och sen så när vi stod på scen och adrenalinet kickade in så var det så här, ja just det. Det här måste man ju ha i kroppen.
För det grymma var ju min polare som sa att precis som på 90-talet, fast tight.
Det roliga var att vi hade en diskussion om så här, när vi repade. Så bara, nu har man liksom blivit lite äldre, man har spelat 20 år till liksom, och sen så började vi prata så här, ja men den här, man hör ju att det går för snabbt. Alltså det är inte svängigt. Det blir bättre om vi kör den långsamt. Bara, ja, det var alla överens om. Eller inte långsamt, men långsammare. Bara liksom typ en lite långsammare, så kommer det bli mer så här Motorhead-svängigt. Men vi var ju så här tjack snabbt liksom hela tiden. Och så bara, ja visst, alla var överens. Det kommer låta bättre om vi kör långsammare. Och sen var nästa fråga, ska vi köra lite långsammare då? Nej, det kan vi inte göra. Det är liksom, det blir en prestigegrej. Man kan inte komma och göra en så här återföreningsgrej och vara 10 år äldre eller 20 år äldre och börja spela lite långsammare.
Dessutom så bättre inom musikaliska termer är, ja, exakt, är exakt. Inte bättre på riktigt.
Nej, men sväng ju inte helt och förakta inom musiken då.
Jocke, du noterade sen på Facebook att medelåldern i morsbytten var kring 49.
Ja, men det var ändå högre på scen. Ja.
Men det är intressant, jag var på en spelning med Richie Ramone, Ramones trummisen, i Stockholm i somras. Det var första gången jag har gått på en punkkonsert och sett att någon i publiken har tagit sig dit med rollator.
Åh jävlar, för att han var så gammal eller?
Ja.
Mm. Eller bara skev.
Ja, jag var helt orolig för att våra skattepengar skulle gå och skjuta höjden på just titankuler den kvällen och vi skulle bli bestraffade över detta. Mm. Alltså lårbenshalsarna låg lövigt till där nere i pitten.
Ja, fast de röjde så blöjigt så det var aldrig farligt.
Nej, men det, var, men det räcker.
För man såg ju så några gubbar som hoppade. Nu ska jag illustrera.
Här var, till att börja med var scenen kanske så här.
Så hög alltså, 20-30
centimeter. Så såg man en gubbe som var en vithårig gubbe som hoppade upp på scenen och gjorde så här. Någon slags, var en stage där?
Nej, det var mer trustful.
Lite skuts här. Ja. Det är också otroligt mässigt.
Men det
och
kan
han
räcka.
Lyckades hamna på film också.
Det kan räcka. Jag kommer ihåg med Gösta, min polare. Han är också 52. Vi ska köra frisbeegolf. Så det är första hålet. Det är glömt, fick vi leda honom till bilen.
Och då drog han
en scenen. Ja, typ.
Fy fan.
Så det är
alltså en stage dive från 2 decimeter kan vara livsfarlig. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Vi har med oss lite musik som ska lyssna på. Jag tänkte börja. Om ni vill mer. Väldigt okej.
Okay. Det här är en artist som heter Russ. Som är en indie. Eller han, jag vet inte om han är det fortfarande. Men
R-A-S eller R-U-S-S?
R-U-S-S. Ja. Här är en skitfin låt som han har gjort som heter Pull the Trigger. Cool. Treat the money like a ladder, or I'm passing it. Cause my family's number one, never put them number two. Trying to buy a house in cash for all the times we had to move. All the times my mom cried cause she ain't know what else to do. Men ändå lite reggae-aktig sång.
Ja, tyckte jag också lite.
Ja,
absolut.
Han låter lite
bäst. Han är från Atlanta tydligen.
Ja.
Okay.
Mm. Han kan ha ett släktskap, alltså mor eller något från Jamaica till exempel. Kanske.
Jag har ingen aning
inte faktiskt. Jag heller.
Jag rekommenderar alla att gå till internet och kolla upp all fakta ni kan om Russ. R-U-S-S.
Eller skit i fakta man lyssnar och njuta av musiken.
Mm.
Ja, mycket intressant att påpeka den här. Från både höger och vänster. I was never clocked in. Yeah, I always walked out, but I never walked in. That's a tribute to my headspace. And lately, my devils have been Spanish chicks in red lace. Doing brujería on me for 10 days. More like 10 months, but I got...
En grej som imponerade på mig med konserten på Cyklopen var ditt mellansnack, Patrick.
Var du där alltså?
Nej, men jag har sett det på YouTube. Det ligger en film.
Det är fast man går på konsert för när det finns YouTube.
När ni mot slutet... spelningen är nästan klar, då säger du en annan grej bara, som är jävligt viktig. Det finns andra band också. Och då tänker alla i lokalen, okej, nu kommer det egentligen en hyllning här till alla andra punkband som är här och kämpar och repar hela dagarna. Och istället säger du, ja, det finns andra band också, till exempel Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Så jag skulle uppskatta om ni alla kunde säga Wu-Tang, Wu-Tang. Och ni får alla att börja skandera Wu-Tang, Wu-Tang.
Ja, men det är viktigt.
Det är en catchy ramsa.
Ja.
Det är lätt att skandera.
Mm.
Ja, det är en av de, alltså punken dog lite för mig efter 78. Sen kom det så här kängpunk som är bra, så här 83 typ. Men sen det enda punkbandet efter det är Wu-Tang Clan för mig.
Jag har inte sett dig på ett tag, men har du, Patrik, sparat ut din långa blonda lugg till det här jubileumsgigget? För jag har inte sett dig med lång blond lugg sedan 90-talet, tror jag.
Ja, men det har jag haft... Jag lade märke till att... Jag såg en bild också från en jävla Hultsfred. Det har exakt samma frilla.
Ja,
så det, jag har troligen gjort det omedvetet. Faktiskt.
Din frilla går i cykler.
Ja.
Thank you.
nu kommer det en låt som är överknäckande för mig, som jag lyssnat på 68 gånger. Det är nytt rekord för mig. Jag brukar bara höra en halv låt i vanliga fall. Det är bandet The Blaze. Och låten, jag vet inte hur man uttalas, viril, eller viral, eller viral, eller på franska kanske. De är viril. Från Frankrike. Viril.
Det är en fransk techno-duo.
Ja.
Gör
det. Det är fan starkaste låt jag har på många, 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 många år.
Jag älskar...
Tur att jag inte har Upsin med mig, annars hade det blivit hål i taket.
Jag älskar videon till den här. Ja, det är två killar som står i en lägenhet i någon
förort. Jävla grim.
Och bara så här röker weed och ja. Dansar lite.
Det är fantastiskt
och,
på alla
sätt. Det är ingen... Ja, men de kramas och det är inget sexuellt. Utan de är precis på gränsen till att slå över och liksom...
Jag njutningslyssnar nästan aldrig på musik. Men det här, i det här fallet gjorde jag det. Annars är det bara så här John Williams och sånt som jag inte lyssnar på.
Soundtrack-kompositören?
Ja.
Ni kunde inte låta bli att spela Punk Rocker på Cyklopen.
Kunde
låta bli. Men säger den låten något om dagens punkare? Eller sa den något den som... Jag har alltid tänkt på den låten, för det är så märkligt här. Driving Down the Street. Den låter punkaren åker bil överhuvudtaget. Och i Sverige så har punkare väldigt sällan haft körkort. Det är mer vart fienden, det är raggarna som kör bil. Det är liksom ur ett amerikanskt perspektiv.
Men det där är väl från början... Alltså det är inte, jag bestämmer inte att det är så här. Jag har alltid bara tänkt på det som att det är liksom Bowie och Iggy i LA. Att det handlar om
det känns lite
när liksom man hörde historien om när Bowie hittade Iggy raggla runt på gatorna i LA.
Iklädningen man tras i klänning.
Ja, och liksom... Och tyckte han så häftig ut och tog in honom. Och sen så blev de polare och gjorde massa musik ihop. Men det är bara en liten snapshot från den mytologin, tror jag.
Ja, det är alltså också, men det är typ efterkonstruktion också. Det är ofta... Man gör efterkonstruktioner för att liksom hitta så här.
Fast det är väldigt intressant.
Jag tror att det funkar också. Det kommer upp fragment som kommer någonstans ifrån. Jag tror att det där kanske kom därifrån eller någonting, eller så gjorde man en efterkonstruktion.
Ja, precis, men man var nog inte, vi, i alla fall inte jag.
Man sätter sig inte
medvetet så då.
Man sätter sig inte med en biografi som man kokar ner till en samling bra rader, utan det kommer ju bara ord.
Men det är bara rappakalja i den texten, fast bra, tycker jag.
Bra, alltså,
det är
så här, fångar
en stämning.
Så med jag tänker också.
För Thomas Rorschach-versionen sen var ju en ganska tydlig drift med hiphopkulturen.
Ja, men den är mycket mer bokstavlig. Den är mindre flummig om våran är.
Vi är poeter alltså. Mer på det sättet.
Fast visst var den också. Den
annars också.
Du är en jävla poet faktiskt, helt ärligt.
Men det finns så jävla många sådana jävla så här, över... sönderrepade muskelpunkrockarband nu, så det är hälften var nöjd. Det har ingenting med den punken som jag är intresserad av att göra alls.
Men den punken som du gillade, de kallades ju inte för punk. De sa ju inte att de var punk.
Jo, Pistos gillade jag i och för sig. Men
sa de att de var punk?
Nej,
det gjorde de inte.
Nej, men precis. Att det, men liksom, det är ju... Det...
Kanske att Ramones sa det, nej.
Nej, jag tror inte.
De sa nog aldrig det om sig själva.
Men det är väl egentligen bara hiphoppare och kanske black metal band som gillar att tillhöra en genre.
Ja.
Alla andra artister vill alltid ta avstånd från genren som de kopplas ihop med.
Ja, men typ. Det är oftast de som är så kassa som måste liksom surfa på en genre för att de är inte bra nog i sin egen rätt. Liksom.
Ja, men hiphopare gör låtar om att de är hiphop.
Ja.
Det finns ju, inom hiphop finns det också. Den hiphop jag är intresserad av, det är till 90% inte sån här ryggsäckshiphop som är intelligent och smart. Ofta så dör hela hiphop-grejen för mig då. Men där, om man säger bara Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, den grejen gillar jag. Eller attraheras jag mera. Men punk, den punkiga hiphopen, den går jag igång på.
Och nu ska jag spela en låt som heter Dog Acid, med en artist som heter Dungeon Acid.
Jag googlade namnet Dungeon Acid och tittade på bilderna och tänkte, oj vad lik han är Jean-Louis Hutta.
Ja,
och
så tänkte jag, vänta,
är det Jean-Louis Huttas son kanske? För han har keps, han såg väldigt ung ut. Sen ser jag att fan, det är Jean-Louis Hutta.
Ja.
Det är Jean-Louis Hutta som har det som sitt enmans projekt.
Chongan Rum Kings.
Ja, riktigt starkt.
Det känns som om 2017 har varit ett väldigt bra Teddy Bears-år med tanke på att ni inte har släppt något nytt material. Ni har gjort väldigt mycket intressanta saker på varsitt håll.
Berätta, för att jag har inte riktigt koll på vad ni har gjort. Berätta om vårt år 2017.
Patrik har släppt nya grejer med Swedish Tiger Sound.
Ja.
Bland annat Shitstem.
Ja, det
låt som jag var
förtjust i. Det var jävligt glädje att du tog upp den.
Jag trodde att det var en hyllning till Skitsystem, det svenska punkbandet. Mm. Men det var tydligen bara en lycklig slump.
Mm.
Och Jocke har haft en indie-allsångshit som är Les Big Bird. Two Man Gang som jag har bevittnat allsång till vid två tillfällen på Dansgolvs allsång, som det brukar vara med Håkan Hellström låtar. Men det är rätt kul att efter 10-15 års krautpsykmangel gör en...
Herrens vägar är ju outgrundliga.
Men vad har du gjort annars i år? För Claes?
Ja just det, jag...
för du samarbetar med så många att jag inte riktigt har...
Jag har jobbat med Robin det här året lite grann. Eller ganska mycket. Ingenting av det har ju kommit ut än. Och sen så har jag tagit det ganska lugnt också. Eller tagit det mycket lugnt. Fokuserat på att ta det lugnt. Gjort faktiskt, börjat göra korsord igen.
Vilken välspenderad tid.
Ja.
Konstruera eller?
Nej, inte konstruera, men sitta och lösa korsord.
Du kör mitt favorit, söndags.
Nej.
Men ni har alltså inte så bra koll på vad de andra gör. För jag har inte bilden av er att ni är som Kraftverk, fast ni går till apmamman där vid Norra Bantorget och sitter i varsitt hörn och pular och går och äter lunch tillsammans.
Vi har separerade studios nu.
Vi sitter inte där tillsammans längre. Jag har faktiskt flyttat
från apmamman. Där.
Nej, vi har inte gjort så mycket. Vi har inte varit så mycket i studion tillsammans på sistone. Men jag har varit i min studio och repat lite.
Men Claes är kvar i apmamman-studion. Mm.
Ja, precis. Jag har flyttat ut. Nu är Robin har väl ena rummet.
Ja.
Robin har tagit över.
Ja. Robin har tagit över Jokis roll.
Hon är lilla mig nu. Ja, mamma.
Mm.
Men du är i hög grad involverad alltså i
hennes nya skiva. Det är hennes ansvar.
Klass.
Jag hjälper henne med det hon vill ha hjälp med. Hon är i högsta grad kapten på sin egen skuta. Men jag hjälper henne att skriva och spela en sång
och
sånt där.
Och i vilken riktning går den att skuta just nu?
Kängpunk. Nej, det låter ju... Det blir så tydligt tycker jag när man samarbetar med massa olika artister och ser deras förlopp. Hur artister alltid känner att den här nästa skiva är helt olik allt jag någonsin gjort tidigare. Och för en utomstående så är det bara... Är alla band mer eller mindre AC/DC? Det låter ju samma. Liksom.
Det är, det är sant, men bra, det gör ju också att man blir ännu mer imponerad av de som verkligen lyckas göra något helt annorlunda varje skiva. Typ. Eller ofta.
Ja, det är typ bara David Bowie som... Och det är inte alltid så lyckat resultat heller.
Nej.
Det har jag glömt. Hela Bowies livsgärning är upphöjt i skyarna. Folk har fullständigt glömt hur...
Hur dåligt det har varit.
Jag hade Douglas McCarthy från Knights Reb här i podcasten som berättade att...
Förlåt.
Man ska säga Knitzer, för det är mycket syntigare.
Coolare att säga Knitzer, tycker jag.
Nej, det är inte coolare.
Vilket språk är det? Är det på engelska alltså?
Det är ett påhittat ord som ska låta tyskt, men det låter inte tyskt. I alla fall, han berättade att Nitzreb tackade nej till att vara förband till Bowie.
Mm.
Och nu låter ju det fullständigt vansinnigt. Cool. Men han sa, det var på The Glass Spider Tour. Mm. Folk har glömt hur The Glass Spider Tour var. Och hur mycket han sa.
Jag kommer inte ihåg någonting från det.
Nu ska jag spela en låt för er med Seth Troxler som heter Hurt. Och den består av en bastrumma i 125 bpm. Och sen är det lite små duttljud mitt emellan. Och sen så hör man något babbel. Och det är ju liksom receptet för
otroligt
mycket musik som är totalt ointressant. Av någon anledning, så i den här kombinationen, i just den här mixen, så tycker jag att det är helt fantastiskt. Just.
Och han är en amerikansk teknoproducent som låter ganska gammaldags.
Ja, och när man lyssnar på det så är det liksom, det låter som om någon sitter och... Det är bara det att av någon anledning så är den här kombinationen magisk. Och det roliga är att vilket barn som helst kan ju göra det här på 5 minuter på sin dator.
Ja.
Det är väldigt demokratiskt på det sättet.
Jag bläddrade i ett gammalt nummer av Café där Jan Gradvall hade intervjuat dig Jocke och dig Claes.
Mm.
Och det handlade ganska mycket om att vara cool, att ha en vilja att liksom vara cool, att coolhet som ett fenomen och varför man strävar efter det. Och då berättade ni att för er var det till en början en ren överlevnadsstrategi, för era föräldrar tvingade er att ha träskostövlar till skolan och ni visste att ni skulle få så oerhört mycket stryk om ni gick till skolan i träskostövlar. Ni var tvungna att gå dit och bara
såhär, stryk, men skit.
Checka det här.
Mm.
Träskostövlar.
Fan, vilken tuff uppgift alltså. Jag kommer ihåg de här jävla fucking stövlarna. Alltså googla dem. Det är det fulaste, skämmigaste, weirdaste på ett inte coolt sätt plagg jag någonsin har sett.
Samtidigt, det finns ju jättemycket plagg som är störtlöjliga som folk lyckas liksom få över som det
jo,
nya coola.
Typ om så man skulle vara lite glamrock skulle man kunna ha de där ställena på sig, men vi var ju bara vanliga
jag
barn.
Jag tror det är nog en genomgående regel att liksom att få över det mest bizarra som man kan tänka sig som det nya coola.
Har ni hört Johnny Cash-låten A Boy Named Sue?
Exakt, en
pappa som döper sin son till Sue för att han ska bli liksom the baddest motherfucker någonsin.
För det, här hård...
det var inte så att era föräldrar satte på er träskostövlarna av den anledningen.
Jag tror faktiskt det var det. Det roliga Johnny Cash-låten, det framgår inte förrän liksom typ sista versen heller. Han har för jävligt och alla trackar så jävla mycket. Sen träffar han sin farsa på en bar.
Mm.
Och bara, det är du din jävel som har gett mig det här namnet. Så här. Och så vill han typ döda farsan. Men då förklarar farsan varför han har gjort det. Liksom.
Men jag fick ju svar på ganska många. Jag visste inte om att ni hade sagt att det var så där med träskorna.
Nej.
Nu fick jag svar på ganska många frågor. Pusselbitarna började falla på plats. Ja. Säger så.
Jag känner så jävla odrägiga de där två. De är djupt skadade i själen från barnsben av träskostövlarna.
Det handlar inte om talangen, det handlar om hur du lägger. Att du handlar gräs av mig, det är som att handla flygbiljetter. Hatarna de pratar, försök att hitta felet. Nu om sluten hittar knark på mig, de vet jag brösta eget bruk. När jag och brorsan pratar över 100. Jag måste bära bälte, mina rader är för tunga. Centrum den är het idag, jag måste hämta brajs.
Yasin, Sveriges bästa rappare genom tiderna.
Sveriges bästa rappare genom tiderna?
Ja, enligt mig. Och det här året är det enda, jag lyssnar på det så jävla många gånger så är helt sjukt. På alla låtar som finns på YouTube och SoundCloud och allting. Mina barn kan varenda ord i varenda låt. Så jag får höra, så jag är helt inne i hans grej.
Han är en det här är betong... rappare. Han är från en Rinkeby eller hur?
Ja, det är betongrap där helt enkelt. Som inte som går under radarn. Det är området tror jag valde. Det var svårt att välja. Ja, området. Det här är liksom motsatsen till att tänka ut ett smart, musikaliskt, virtuost koncept. Här handlar det om attityd och berätta en annan grej som fastnar direkt på mig i mitt hjärta.
Vad bra, då kör vi lite betongrap på min sonens anläggning.
Någon gud, du behöver inte tro på mig. Du kan inget om hash, jag märker på det du röker. Jag funkar typ som Google, säger bara till mig vad du söker. De undrar när jag släpper nästa låt. Jag står här och undrar om den här abiaten går åt. Jag klipper hellre tungan, jag kommer aldrig gula två.
Han har signats av Petter och Sleepy på Baba
Records. Ja, de tidigare grejer. Jag vet inte om man gör det fortfarande. De släppte Stacka nu. Men
Stacka?
Stacka, den låten med Stacka.
Jag tänkte på Stacka Bo.
Stacka Bo släpper honom.
Peter Pettersson.
Jag opererar varje dag som en fucking doktor. Om jag var du, jag skulle hata mig också.
Jag är kvar här i området. Foten är på gas, min fracken är illegal. Jag är kvar här i området. Om jag åker fast är att se jag tillbaks på min plats här i området. Om ni vill ha slagsmål, vi är skotthål i era områden. En graf till mig och sa en dag vi kommer ha det bra. Då är det snacka hela området.
Patrik, hur träffade du Claes och Jocke?
Jag sjöng i ett annat band, Dildo Delight, way back. Och så var det ett annat band som heter Skall som behövde en sångare. Då frågade de, har de hört talas om att jag var helt crazy och cool? Och så frågade jag en, Glenn var det som frågade mig om jag ville testa. Och då gjorde vi det.
Han bara liksom approcherade sig. Han gick liksom,
jag vet inte om han gjorde det, han ringde. Han måste ha ringt då eller något.
Cool.
Det var måste vara, och ja, det var via John Skar i Sprickens snubbe, tror jag.
Fotografen?
Ja.
Exakt. Han kände Jens av dem.
Ja, de var ju med i samma, det Jens, ja. De var tidigare ett band som Morbid också, så det, men skitsamma. Då hade du var lirat med dem vid något tillfälle.
Jag hade lirat med dem först och sen hade jag slutat just under den perioden som Patrik kom med. Ja. Sen kom jag med igen.
De körde sån hård musik, så gick jag med och testade så, ja, det här blir grymt, så kör vi.
Men var ni från samma del av stan eller kom ni?
Nej, helt annan.
Helt olika.
Ja, och jag är mycket äldre också.
Du från Bromma och ni från...
Men de var inte med. Sen senare så hoppade en att basisten av något. Då kom Jocke in. För du kände Patrik, va? Lindqvist? Eller någon?
Nej, jag kände Glenn. Glenn är från Bagmossan som oss.
Okej. Okay. Skitsamma. Då hoppade han in, så började vi köra. Sen sa han... Sen hade vi en annan gitarrist som hette Martin Ränk ett slag.
Men sen blev det Teddy Bears runt 91.
Ja, då. Typ. Och då ville Martin lägga av eller något. Så ta in min brorsa. Aldrig. Vi kan ta syskon i ett band. Då var det fucked for life. Så gjorde vi ändå det.
Sen kom jag in och brände skalor. Då blev ni helt bortblåsta. Ja. Fick jag ändå vara med i bandet.
För du var extremt musikalisk och mer
in på symfoni. Jag skulle säga att jag fortfarande är det. Och fortfarande fruktansvärt snabb på gitarren.
Ja, verkligen faktiskt.
Lite så var det i alla fall.
Men vi brukar ju säga att Klabb i början, vi tyckte han var för så här, inte musikalisk, men liksom för liksom så här skola. Vi brukar säga att han fick lira på vad som helst på guran utom strängarna. Och typ försök att lira låten, men gör på något annat sätt bara.
Varifrån
kom det? Det är så grymt med vårt band, för vi försökte låta som Duff fast med instrument och lite hårdare.
Är det sant?
Ja, mycket influenser. Det var liksom våra största influenser, kan man säga.
Influenser var ändå typ Duff och typ Public Enemy typ.
Och ja, och sen jag var helt inne på reggae. Så jag skrik lite reggae-aktigt, kan man höra om man lyssnar noga i mitt skrik.
Hur kom det sig att ni bytte namn från Teddy Bears till Teddy Bears Stockholm under en period? Var det någon rättsprocess från Phil Spector?
Teddy Bears Stockholm först.
Ja,
det hette vi till att börja med.
Okej, för jag trodde
sen
att det
droppade vi Stockholmet efter ett tag.
Jag trodde det hade något att göra med Phil Spectors första band, att det var han som skulle stämma er.
Det blev aldrig så.
Men det hade man ju,
jag vill ha med att det ska vara en sån här ragga grej på way back, så här, att vara liksom, vara tokig, för raggare är töntiga som man kan vara, så här, eller moppefreak. Man skriver Stockholm. Nej, vi skriver Stockholm.
Men det är så coolt att det blir, jag tycker det är lite coolt att det blir, låter som att man är ett gäng typ.
Ja, långt.
Du vet, så här.
Lokalpatrull.
Ja, men du vet, vad heter de där? Skulls från Brooklyn. Du vet, det låter coolt typ att man är mer gängaktigt.
Varifrån kom Björnkopplingen?
Jag vet inte, vi försökte, alla hette ju såhär Necronomical Death from Hell och såhär. Ska vi vara kärring mot strömmen, vi tar det töntigaste man kan hitta på, Teddy Bears.
Ja.
Så enkelt var det.
Jag måste börja lyssna på Necronomical Death from Hell.
De är svinbra.
Ja, det är faktiskt en av Sveriges bästa band.
Men det var ju faktiskt ett gäng som försökte inleda någon slags rättsprocess mot oss.
Ett norskt
jävla dansband som hette Teddy Bears.
Ja, fan vad coolt.
Men de hade inte så jävla mycket att hämta där, med tanke på att de själva hade snott bandet och namnet också.
Ja, plus att vi hette Stockholm.
Men det verkar inte finnas så många andra Teddy Bears som... Jag försökte googla och jag hittade egentligen bara Spectre-bandet.
Ja, det är det. Och de där norrmännen också.
Det norska dansbandet.
Ja.
I plant a walnut tree. I pour a lot of water in.
Ja, nu kommer en låt med som jag valt från Feverace senaste platta. Vad roligt med den, för jag vet inte varför jag fick för mig att den plattan fick så dåligt mottagande. Så därför lyssnade jag på den så här. Ja, ah, okej, okay, nu får jag väl höra om den är så dålig som alla säger. Så lyssnade jag på den och tyckte den var svinbra. Sen har jag först efteråt insett att den inte alls fick dåligt mottagande. Alla tyckte typ den var bra.
Men
alltså den fick ju bra recensioner.
Men Jocke, hur kunde du inbilla dig att den fick ett dåligt mottagande?
Jag vet inte.
Det kanske den mest hyllade svenska skivan internationellt
i år. Jag vet inte fan vad som gick snett där. Det var något jag hade liksom... jag hade fått för mig det.
Det kan vara en liten tumörbit som sitter kvar.
Det kan det absolut vara. Karin är grym och hon har alltid gjort bra grejer tycker jag. Typ så här. Men jag lyssnade på den lite så här lite... Jag fick lite så trotsig, att jag tyckte det var bra, men så trotsig grej som man eldade på liksom, hur mycket jag gillar den ännu mer liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blev en liten extra krydda av det.
Men de här flörterna med dancehall reggae har alltså varit med egentligen från starten. Det är bara det att jag inte har hört överhuvudtaget. Jag lyssnade på andra skivan som jag av någon anledning hade missat. Det var ert andra album från 96. Jag har inte hört den. Eller jag tror aldrig jag har lyssnat på skivan faktiskt. Men där hörs det ju faktiskt dancehall-fragment på ett par spår. Okay.
Men det är också om du spelar låtarna på halva hastigheten så hör man det. så speedar ner dem så framgår det tydligare.
Och ni var på Jamaica när ni gjorde senaste skivan?
Ja, en del. Mycket av det.
Ja. Det finns fantastiska filmklipp när ni går runt i Kingston med nallehjälmarna och går runt på klubbar. Och...
Ja, det var roligt.
Det är grymt.
Och alla är så jävla, man tror också, när man ser de här filmklippen så tror man att folk ska typ så här glo och göra ett rabalder typ av att vi kommer runt med tre svinstora björnhuvuden på oss. Men alla är så jävla too cool for school så att alla bara står typ så här. Röka en cigg och liksom låtsas som att det är typ det mest naturliga ever. Typ. De är så jävla obrydda bara. Mm.
Men det var vi var ju på ett ställe som heter Weddy Weddy, så här ett Stone Low, vet vad det är.
Ja, Stone Low, ja.
Det är så här ett, skitsamma, de har en råstor klubb där på varje onsdag som har funnits i 5 miljarder år. Och där folk är ju crazy där, så här stora briller och lite tokiga, så då Jag tror det är därför de inte liksom, cool
ja,
för skol.
Man ska vara oberörd. Liksom.
Det jag reagerade på i filmklippet från Jamaica som ni la upp på nätet är att männen på de här stenhårda klubbarna dansar så mycket. Mm. Att det är verkligen inte den här europeiska eller amerikanska hiphopstilen där du står i ett hörn med en bärs och ser tuff ut, utan männen dansar i avancerade koreografiska mönster på dansgolvet. Mm.
Synkade också. Synkade lite så här, vad heter det? Line dancing typ nästan. Ja, det är fett.
Jag tror man kan säga att de har något roligare också.
Det är dansgrupperna som gör det där. Det är de som syns och de man lägger märke till. För det står många som står också så här runt omkring, kan jag säga.
Okej, så de är där killar. För att
dansa. Ja, men det finns flera dansgrupper där. Det är ganska stort. som har liksom, det är deras grej. De går ut och visar sina moves. Så det är olika danser hela tiden som är populära.
Det här är ett gäng killar från, är de från New Jersey tror jag? Eller har jag bara hittat på det? Min fantasi så stämmer så bra att Journey är från New Jersey.
Men Claes, du är ganska stort Journey-fan, eller hur?
Alltså jag tycker, det här, så här är ju med allt som jag gillar, att jag är inte stort fan av någonting, men jag hittar enskilda låtar, kanske 3-4 som jag tycker är svingrymma. Det finns bara, egentligen är det bara Black Sabbath, eller egentligen är det bara Ozzy Osbourne. Tidiga sologrejer som jag är ett riktigt, riktigt stort fan av. Men Journey har gjort några fantastiska låtar. Så får man också säga, om man ska vara ärlig, att det mesta är olyssningsbart. Jag kan inte rekommendera bandet Journey, men här kommer en fantastisk låt med dem som heter Mother Father. Don't you know that?
Jag läste att Kerrang röstade fram det här till det bästa AOR-albumet någonsin.
Alltså, ja, och det här är bästa
år,
här,
eller vadå?
Någonsin. Och det här är bästa låten på det bästa AOR-albumet. Det,
ja, men det är det här man nu?
Okay, AOR står för
Adult-Oriented Rock.
Jag trodde att det var...
Det kan vara
Adult-Oriented Rock.
Jag minns på tidningen Pop så brukade Anders hävda att det stod för alldeles ointressant rock.
Ja. Nej, det är fel alltså. Det är fruktansvärt intressant.
Det här är i alla fall en väldigt fin låt.
Men det är intressant med begreppet Album-Oriented Rock. Att ska man då känna att låten är riktigt AR, så måste man kunna föreställa sig albumet runt omkring den enskilda låten. Och är det här verkligen en grym albumlåt?
Man måste kunna tänka sig utfyllnadslåtarna också.
Precis.
Kan vi inte googla det här nu så vi vet ifall det... För det är jättekul om det är så. Jag har alltid trott att det var adult.
Jag tror det är alkisorienterad rock.
Anusorienterad, så gör det va?
Båda finns ju här, så att... Alltså adult-oriented och album-oriented.
Kört barn har många namn.
Den Teddy Bears händelse som kanske flest personer har tagit del av i år är ju dokumentären.
Ja, just det.
Som kom i somras.
Ja.
Och jag blev häpnad när jag såg den över hur obekvämt ni verkade tycka att det var att sitta framför kameran.
Ja, men jag tror man måste testa hur det är att vara docusåpa-aktör. Alla är ju så vana att se det. Så att de glömmer bort att det är liksom en konstruerad situation som man... Man blir ganska...
För jag har alltid haft bilden av er som ganska extroverta, och ni, det kändes verkligen helt genuint er... Men jag tycker... Vi vill inte vara här, känslan i er egen dokumentärfilm.
Men jag tycker det var väldigt bra skildrat. Det var väldigt bra skildrat i... Ed Harris har gjort en film där han spelar skvättkonstnären Jackson Pollock. Mm. Och han regisserar filmen, och då är det lite meta inslag i filmen, är att en klassisk skildring av Jackson Pollock som man har sett är att en filmare kom till hans ateljé och filmade honom i liksom flera dagar. Och gjorde den jättefina bilden bakom duken när man får se honom liksom stå och skvätta sin färg och allting där. Så han har liksom skildrat hur den skildringen till och hur knäckt Jackson Pollock blev över att stå liksom fejka sin konst och liksom spela sig själv inför kameran. Shit. Och hur det kan vara vidrigt när de... Vidrigt, men i alla fall inte behagligt att några står och filmar så här, och så gör den där mäktiga musikgrejen som ni är så duktiga på. Ska man...
Nej,
stå
men
med en
musik man ska göra, det inte lika obekvämt kanske. Men ja, i och för sig, när man ska fejka att man gör det.
Och de där bilderna av Jackson Pollock är kanske de som flest människor har sett.
Det är så, det är en stor del i att han har fått ett sånt genomslag säkert liksom. Precis, och det ingår ju i ett artisteri att man ska liksom reenakta sitt artisteri. Bara nu kanske folk inte tycker det är lika hemskt, men jag minns bara första gången man skulle lära sig göra playback. Stå och bluffspela sina låtar liksom. Ja, det är ju mycket det där som är direkt ovanligt.
Har ni sett det här Top of the Pops-klippet med Nirvana när de ska spela Smells Like Teen Spirit? Och de
har ju
inte
ens
röra instrumenten utan.
Ja, jag kan tänka mig att de är ganska obekväma också. Men det är något djupt onaturligt i det där.
De börjar instrumenten typ mitt i halva låten och låter man fortsätta.
Då måste jag säga den grymmaste inom det. Det är ett band som heter The Sweet. om ni känner till dem. Oh, skulle lira i de skulle lira i Tyskland.
Alltså The Sweet, inte Sweet utan...
Jo, The Sweet, alltså Sweet, gamla 70-tal Sweet. Sweet. Okay, de heter The Sweet.
Ja, okay, heter The Sweet.
Ja, jag kan inte göra det. Sweet då.
Skitsamma.
Ja, då ska de lira i Tyskland. Och så ska de köra playback till de var helt keff. Och då är det Andy Scott som är gitarristen. Han brukar ha tre ben på sig.
Han har sådana glamrocksbrallor, glansigt tyg. Så han har liksom sytt på ett extra ben bredvid.
Ja, då lade han liksom upp den på guran så här, ena benet. Så man ser att han inte, inte kan lyra. Och sen kommer Steve Priest. Han kommer in med så här gammal nazi.
Ja, nej, från första världskriget. Nej,
första världskriget, inte nazi, men så tyskar med sina pinne på. Och sen, och har ju tejpat en sån mörse.
Gaffatejps, Hitler-mörse.
Ja, och så Brian Conley står och kör sitt shit. Så kan han inte hålla sig och gör... den förbjudna gesten.
Men är det inte att han har en sån här mantel, typ så här kort mantel som bara går ner till röven i sidentyg med så här gul och blå svastika på eller någonting?
Just att vara framför kameran i de där dokumentärfilmssammanhangen kan vara jävligt obekvämt. Och jag tror att det är jävligt mycket bortklippt och man brukar välja att inte skildra liksom de där falling down som folk får, men de hade med det i den här filmen, det tycker jag var fint av dem.
Men jag bara inbillar mig att ni tittar ju, ni konsumerar ju väldigt mycket liksom rockmytologi. Ni läser många böcker om rockmusik, ni har sett förmodligen alla dokumentärer och ni är ganska hög grad självmedvetna. Jag bara inbillar mig att det skulle vara lättare att göra en dokumentär då, för att ni har som pejl på som Kind of Monster och Metallica eller...
Man ska inte vara medveten, tror jag, om det ska bli bra.
Okej. Okay.
Jag tänker att man bara ska vara helt dum i huvudet. Det brukar jag alltid hävda. Liksom att man ska vara Axl Rose. Liksom bara man ska ju inte ha distans om man ska vara en bra rockstjärna.
Ja, jag tror att det är det som är skillnad. Om man ska skriva musik eller skriva böcker eller göra film, så finns det en poäng i att ha sett mycket film och lyssnat på mycket musik och läst mycket böcker. Men att vara rockstjärna, det är ju liksom ett utagerande ADHD-missbrukarbeteende. Det är ju liksom inte... Det är inte så att man liksom kanaliserar och liksom berättar en historia och redigerar, utan det är just liksom kasta ut tv-apparater och skälla på folk och liksom
spilla saker. Det är skämmigt att vara så sugen på bekräftelse och uppmärksamhet.
Det är så jävla ointressant med analys och cerebralitet inom sånt här överhuvudtaget. Att tänka igenom det, eller så bara, antingen så är man en idiot eller så är man smart. Men att vara den man är, tycker jag. Hela rockstjärna-grejen är så jävla konstigt.
Ja, Osborn är så jävla unik. Det är ditt jobb, Fredrik, att hålla på med sånt här. Det är en annan grej.
Jag inbillar mig bara att ni håller på med det mer än vad de flesta andra artister gör.
I mitt fall är det helt sant. Jag kollar svinmycket på sånt där, läser svinmycket och sånt. Det är en slags trygghet. Det är så här comfort food på något sätt.
För ibland om jag har... Jag tänker så här, att om ni någon gång bråkar så skulle jag kunna föreställa mig att ni tänker ah, men wow, det här är lite som i Some Kind of Monster. Så borde vi ta in en terapeut?
Ja, men det har man ju tänkt 100 gånger i och för sig. Just precis den tanken. Mm. Att så här, ja visst, vi borde ta en shrink eller gå i parterapi. Typ.
Men vad har ni bråkat om?
Vad har de inte bråkat om?
Jag ihåg den där gången när vi bråkade en gång. Om den där grejen en gång.
Men det är ju liksom, vadå? Det är ju allt. Alltid.
Men det är dessutom, alltså, när man ska göra kreativa saker tillsammans, så är ju hela grejen att man kommer från olika håll med olika infallsvinklar och vill olika saker. Om man inte har någon som helst träning i den processen, så är det ju... Det är väldigt vanligt att det blir att bråk är processen. Och det har jag sett, det har jag sett liksom... Det är inget unikt för oss.
Nej, band bråkar. Och jobbar med andra band så fattar man ju att det är liksom...
Ja, nu,
att det är dålig liksom, stämning i många band.
Och även inte bara mellan band. Det kan vara producent och artist. Klassiskt exempel är Phil Spector som band John Lennon på en stol och hotar honom med en laddad pistol för att få sin vilja igenom. Så den kreativa processen kan ju vara att bråka.
Jag skulle vilja spela Ghost Town med Yung Lean.
Vad gillar du med honom, Patrick?
Musiken. Har jag ingen aning om honom. Jag är bara intresserad av musik. Jag är helt ointresserad av idoler och unika personer. Men den låten, det är också ytterligare en sån låt, precis som The Blaze, som jag lyssnar på så här 45 gånger om och om och om igen. Jag tycker den är helt overkligt bra. Och det är attityden bara jag är intresserad av. Fantastiskt bra. I'm smoking double pack, Louis duffel bag. Get that money stack, troubles back. I don't give a fuck, we jump out the back. Where they at, people
of all my essentials in a six sack. Roll it up, take a drag. I'm the best at it, I don't like to brag. Leave my body in the back. If you fuck around, you in that body bag. Burn the flag, fuck who you know, I don't fuck with that. Couple zeros on a couple tags. Tunnel vision, tunnel in the jack. Stumble out the hotel lobby, shovel gold knuckles, screaming where they at. I won't be in your life again.
Men jag var så chockad när jag hörde den här första gången, för det kändes så skevt på fel sätt.
Det är autotune.
Det är fascinerande att den, en av ytterst få svenska rappare som har slagit utomlands är den som kanske har, ur ett liksom traditionellt perspektiv, sämst skills.
Att, hur fan menar du det?
Vi jämför med hur rappare förr i tiden pratade
om... Jag vet inte vad du menar med skills.
Alltså, inte skills att framkalla känslor menar jag, utan traditionellt sett så är det här...
Jag älskar det där.
När man ser
liksom...
på rap som Ingmar Malmsteen ser på Gura.
Nej, men det är också spännande när man ser en musikgenre växa fram och först vara ung och vara fuck you till hela världen. Och sen så blir utöven av den genren reaktionära och behandlar uppkomlingarna inom sin egen genre som de blev behandlade av rockjournalister. Alltså när man ser rappare sitta och klaga på den nya liksom sluddy-rappen.
Kom ihåg att vi lirade förra veckan.
Ja, jag minns.
Då skulle jag nämligen gå på Young Lean innan vår konsert. Men då var jag så gammal så jag somnade innan och missade konsert. För jag går direkt upp till det själv.
För då hade du druckit för mycket lean.
Ja, just det. Trying to see who with the shits who really down to get drunk. I might throw up, might turn up every summer, it's summer. Every summer, it's summer.
När ni började använda björnhuvudena, var det bara ett sätt att göra det visuella mer intressant och konserterna roligare att titta på? Eller fanns det något mått av att det var skönt att inte synas på scen också?
Det fanns absolut ett mått av det. Framförallt inte på scen kanske, mest bara överhuvudtaget inte synas så mycket. Alltså, så att man kan bara vara i fred.
Många fördelar gör det. Om man ska ju så här en intervju eller någonting, slippa, om man ska fotografera, slippa sminka och hålla på. Men det grymmaste som var planen med hela grejen, att kunna ha flera konserter samtidigt. Det är helt genialiskt tycker jag.
Men har ni haft det?
Flera gig i olika städer samtidigt.
Nej, vi har inte haft det än. Vi kommer börja ha det.
Du vet att Kraftwerk hade de där dockorna. De hade ju liksom kopior av sig själva som dockor. De stod ju alltid bara helt stela på scenen i alla fall.
Men hade de verkligen konserter i olika städer samtidigt?
Eller, det vet jag inte om de hade. Men de hade ju definitivt ibland de där dockorna på scenen istället för sig själva.
Idén är helt perfekt tycker jag, helt grym.
Ja, det är skitbra.
Och så att man liksom avdramatiserar det här. Åh, det är Iggy Pop och Ozzy. De är så unika och speciella. Att det är musiken som är det viktiga. Det spelar ingen roll vem som står under hatten.
Fast då blir det ju... Den här grejen finns ju i liksom... Det finns West End och Broadway kör de samma show. Ingen bryr sig om vem som spelar och scenografin och olika och sånt där. Det blir mer en franchise-grej.
Ja, helt grymt tycker jag.
Kommer ihåg när vi gjorde den här konserten när... det var way back för länge sedan, alltså tidigt i vår karriär. Då hade vi en idé när vi skulle spela på ett ställe här i Stockholm. Så fick vi en idé att en polare till oss som vi tyckte var lite vagt påminn om Arve, förutom att han var liksom 20 cm kortare och typ 30 kilo lättare. Mm. Och 15 år yngre. Men vi tyckte han var lite vagt påminn om Arve, för han hade typ samma skägg eller någonting. Du vet, så här. Då kom vi på att, ah, perfekt, han ska vara... sjunga istället på det här, hela det här gigget. Och Arve ska stå längst fram i publiken. Varför fuckar med folks huvuden typ? Arve stod längst fram i publiken och var riktig Arve. Och så Pelle då, som var polare hette, sjöng hela gigget så här skitdåligt också. Han kunde inte sjunga och han kunde inte texterna eller någonting.
Han bara
gick omkring och gläfste i micken där på gigget. Och,
han hade min Puma-overall
på sig. Ja, precis. Skitmycket för stor det. Och då blev arrangören helt tokig på oss efteråt och tyckte att vi skulle inte få betalt och så. Men vi hävdade att vi får göra vad fan vi vill på scenen. Han har ju till oss för att liksom göra, ja men vad fan, ett uppträdande. Och det var våran idé om ett uppträdande, att göra det här trickset.
Sen hörde jag lite senare om en konstnär som heter Jeff Koons. Ja. Som hade hört talas om vårt gig. Och sen byggde han hela sitt konstnärskap på det.
Ja, det har
jag ut
en... Jävla bajtare.
Det har jag bekräftat till mig.
Det roligaste med björnhuvudena för mig har varit att ni var ju väldigt etablerade som rockstjärnor när ni valde att plötsligt ta på dem. Alla visste hur ni såg ut. The Knife sminkade sig också efter en skiva, men det finns förhållandevis få bilder av The Knife utan maskering. Eller så här, Ghost visste ju ingen hur de ser ut. Nej. Medan ni var ju väldigt, väldigt kända ansikten. Och plötsligt har ni på er onödigt jättestora björnhuvuden precis överallt. Och man står och tänker, okej, men alla vet hur de ser ut.
Precis.
Ja, men man drar sig till idiotidéer. Det är mäktigt
som finns det.
Det finns verkligen, det finns ett ganska stort mått av idioti i hela...
Ja, det är riktigt spinal tap-nivå på det faktiskt.
Ja. Nej, men det är det som är härligt.
Och det är en händelse. Jag höll på med barnprogram och så här med pappmaché-gubbar, animera. Och då delade jag ateljé med en snubbe som heter Arne Högsander. Det är han som har gjort den här huvudet från början. Till Trollflöjten, Ingmar Bergman-uppsättning som gick på tv. Det så vi kopplade idén. Vi hade omedvetet använt, hittat det på SVTs dekorlager.
Jag tittade, jag googlade faktiskt Trollflöjten och det är väl lejonhuven där som påminner ganska mycket
om björnen. Det
är en björn också.
De har gjort det finns fåglar hela skiten. Finns en hel
den där är exakt. Sån.
Fauna.
Då frågar jag, kan inte du göra sån här huvuden till oss? För en sån där idiotisk idé kan man inte komma på riktigt. Vi döper vårt band till Teddy Bear, så har vi sjukt så konstiga hattar på oss som är björnar.
Nej, det var du som hittade det när vi gjorde Stepponet-videon, det där första huvudet. Så det är en konstig björn som åker omkring i rullstol. Stol, va? Nej.
Oh.
Jo, det är det, va? Han åker ner för trappan och pangar och så. Då hade vi det första originalhuvudet var med i den videon. Mm. Men sen dröjde det ju länge efter det innan vi började.
Ja, för sen av henne så delade jag ateljé med honom och frågade, fan, det är den där jävla huvudet. Kan inte du göra sånt till oss så vi kan ha på oss?
Lever han fortfarande, Arne Alexander? Han är grym. Fan,
han är jävlig. Ja, han är svingrym.
Skitfina grejer.
Han är så här, alltså den... Han gör det riktigt pappmaché. Det är så här en 2000 år gammalt hantverk som han behärskar bäst i hela Europa. Så de första pjäserna vi hade, de var gjorda i pappmaché också. Så här värde, 25 000 styck typ.
Men nu har vi hittat ett starkare, lättare material. Inte lättare, men starkare.
Mm. Min första kontakt med er, eller med någon av er, var att jag blev imponerad av Jockes frisyr i Stockholms natt, i filmen.
Oh,
när han är punkare som får stryka Paolo Roberto för... Mm. Du hade ju tuffa kläder och nitar och allting, men ditt hår var nästan exakt som Martin Gores.
Ja, alltså, det är
Martin Gores blonda krull.
Ja, exakt den tanken har slagit mig också.
Men det är bara, egentligen är det med en mohawk liksom, som är bara inte gjort något med. Och sen har jag krulligt hår av mig själv. Jag hade liksom mörkt min vanliga hår på sidan, så det blekt en mohawk så här. Och sen när den bara hängde ner och blev krullig, då blev det Martin Gore-filmen.
Hur hamnade du i den filmen?
Jag och min polare gick omkring och ballade oss på stan. Och så var det någon därifrån som typ castinggubbe som kom fram och frågade om vi vill vara med i en film.
Så det är tips till ungdomarna ute.
Ja,
om ni vill bli med i en film så gå runt på stan och balla er.
Och ytterligare tips. Om ni vill vara dräggpunkare så ska ni inte ha krulligt hår. Då hoppa över till syntavdelningen istället.
Men jag kan fortfarande, när jag ser den där scenen så kan jag bli så här, nästan sur på Ziggy. Fortfarande att han var så... Elakt mot dig.
Eller
Paul, jag fick ju se den i skolan. Det var ju på lektionstid. Nu ska ni titta på det här. Så här går det till i Stockholm. Och i min klass, ingen hade koll på krater eller någonting. Nej, men så här, vi lärde oss allt från Stockholms natt.
Ja, var det, så var det. Vi var katastrof den där filmen.
Skolan riktigt. Efter Stockholms natt var typ slutstriden i Enter the Dragon.
Ja.
Alla började med kampsport.
Ja.
Jag gjorde det.
Jag tänkte spela Call of the Wild med Viagra Boys.
Bravo.
Call of the Wild.
Fruktansvärt bra. Också jävla fin låt, tycker jag.
Klas, vi träffades på en fest för 3-4 år sedan och jag blev chockad när du sa att du avskydde Daft Punks Random Access Memories. Jag var säker på att det var din kopp te. Slickad LA västkustproduktion.
Men det är inte så jävla slickad LA västkustproduktion. Det är lite avlagt och sen så är det lite liksom... De har ju fått med många av de där musikerna, men det är inte riktigt, det låter inte så bra som det gjorde med de bästa inspelningarna. Så Omar Hakim spelar de där trummorna, men det är inte så här.
Nej, det är helt,
det är inte
sämst,
så, det är inte så bra tycker jag.
Måste hålla med dig, det suger.
Nej, men det är några grejer, det är några grejer på den som är jättebra.
Är det den skivan?
Men inte
den
där live.
Det enda jag tycker är bra på hela den
här skivan,
det ska vara helt ärligt. Det enda jag tycker är bra på den hela skivan, jag har försökt. Jag är jätten. Jag har liksom lyssnat igenom noga för att försöka hitta någonting. Det enda jag tycker är coolt är det här arpeggiot i Moroder-låten.
Ja, men det är väl
det
bra.
Det enda.
Det är väl bra. Då är det bra där.
Men inte ens hela den låten kan man säga är bra. Utan bara
nej,
det
så, arpeggiot. Så är det ju med massa artister och skivor som jag gillar. Att liksom, det viktigaste är nästan hur bra det blir när det är som bäst. Och sen så är det
ja,
bredden.
Ja, de är ju grymma. De har gjort asfett.
Alltså jag älskar dem. De är fantastiska. Men det är ju också mycket...
Men det där är också,
de är också lite Bowie.
Ja, men också
det är mycket skräp.
Det är lite så här, ja visst, eller hur, så här, bra, för dem var det en förändring att göra den där skivan. Men liksom, det är ingen som vill höra Daft Punk, i alla fall inte, jag vill inte höra Daft Punk försöka göra ett album med musiker.
Men ska jag också säga vad
som spelar på riktigt så här inspelat, det är ungefär lika lite som man vill höra en Ramones.
Jo, men hela skivan var ett stort fuck off till Swedish House Mafia, Avicii och alla som
fast
har inspirerats.
Fast vet du vad också, av... fast det var också är, om man, det har så jävla mycket att göra med vilket perspektiv man kommer ifrån. För att det var också exakt samma sak som var på jazzfestivalen på Skeppsholmen året
verkligen
innan. Chic spelade och det lät lika keff. Och
va?
Så satt det liksom Daft Punk. Ja, men Chic har ju spelat liksom
ja,
konstant nu, sen.
De har spelat på Finlandsfärjan 100 gånger.
Nu, så att jag menar, det är för mig är inte det ett fuck off till någon att liksom ställa upp.
Nej, men de försökte nog göra i deras värld. Det var nog i alla fall ambitionen. Men,
nej,
det är inte riktigt så tycker jag.
Jag skrev en krönika en gång om att Gud måste älska teddy bears efter din olycka för 7 år sedan.
Ja,
just det. Som, ja, folk brukar prata om att ha änglavakt, men det där är ju något av det mest.
Ja, det är fan extrema, extremt. Jag har liksom inte ens knappt normen av det liksom.
Inga alls, du ramlar i en trappa
i, nej, men jag har liksom lite så här att då, jag har ingen känsla här. Lite så, sen har jag fått ett diskbråk. Så jag har liksom lite ont i ryggen ibland så där. Men det är ganska milt. Om jag liksom gör mina övningar så, här, så brukar jag hålla sig i schack rätt så bra.
Ganska milt för att ha brutit ryggen eller
det kunde
nacken
ju, ja, visst.
Du bröt nacken och du fick en
lindrigt
skallskada också.
Ja, jag drog i palmen. Och så när
för du ramlade i trappan på väg till studion.
När för att kolla liksom benbrott och sånt, så hittade de en tumör i skallen också som de plockade ut också.
De hittade en tumör.
Ja, men den var fine i och för sig. Men här satt den här uppe i pannan liksom ganska nära skallbenet. Men de hittade en tumör och då var det så här, okej, vi måste kolla om det här är godartat eller elakartat. Så kan man bara göra liksom vissa undersökningar utifrån. Sen måste man gå in och liksom ta ett prov på den. Och om man ska ta ett prov på den kunde de lika gärna plocka ut den eftersom den ändå satt så ytligt. Men den var inte malign. Så det var lugnt.
Och sen så när de skulle röka Jocke så hittade de liksom nyponpulver som låg i kragen på honom. Kliade som fan som de tog bort också.
Ja.
Det sjuka var att du var ett helt ödmjuk och trevlig människa efter det där.
Ja, tycker du det eller?
Ja.
Är sant?
Ja.
Jag tycker att det påverkade mig så jävla lite.
Ödmjukare och trevligare.
Så det är många som får en dust med döden
så fan,
som blir lite
men,
alltså, nu
är det kanske inte bara har med det
att göra. På väg tillbaka dit. Vet du den vanligaste dödsorsaken är i Amerika? Just nu.
Det är väl opiater?
Ja,
på...
exakt. Så vilket här är
en ny så här skitstark jobbig sort.
Ja, men fentanyl är en grej. Men alla de här sitter ihop. Kodin, alltså, om du lyssnar på hiphop så sjunger varenda jävla om lin som är. Det är, också, det är kodin. Och morfin, heroin, alla i samma sak. Och det görs så här syntetiskt. Det kommer en så fruktansvärt jobbig epidemi som är i Amerika just nu. Och det är liksom i alla klasser. Det är inte att man är fattig, utsatt eller någonting. De bara skriver ut det, man har brutit benet. Sen sitter man fast i skiten. Så en varning utfärdad. Framförallt fentanyl då, som är så här syntetiskt.
En varning till kidsen.
Ja, och de vuxna. When people try to put you down.
Vad ska ni göra nu på nyårsafton?
Jag är så rädd för inchack så jag inte säga.
Jag ska försöka. Hej sant. Så är det när man bor i Bromma.
Ja, vet du, 30 inchack var det i förra månaden. Och precis grannen bredvid.
Så ni har startat ett medborgargarde med alla moderater som bor i området.
På riktigt så är det längre bort de har gjort det så här med vakter och skit som går kring. Fem år till så är det gated community.
Vad hände med Teddy Bears under 2018?
Vi ska släppa lite nya grejer. Det blir nog först lite alltså låtar, singlar eller vad man ska säga. Till att börja med i alla fall, sen får vi se. Men vi har lite nytt shit som ligger och kokar som vi ska släppa snart.
Fredrik, det var skitkul att få komma hit och hälsa på dig.
Ja, verkligen.
Vi måste dra.
Ja, nu Klas, Patrik och Jocke, det var en ära att ha er här.
Tre sista ord på vägen till Sveriges befolkning. Vila, värme, vänlighet.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Teddy Bears var hemma hos Dragen. Rock on, you gotta rock on, rock, rock on, rock on, rock on, rock, rock, rock on, you gotta rock on, rock, rock on, rock on, rock on, rock, rock on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.